Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Har du läst någonting från årets bok för det här avsnittet?
Alltså jag har ju varit så besatt av den här nej och åter nej. Jag börjar undra om det är jag som har någon slags medelålderskris. Men jag har ju lyssnat på vartenda ord som den här Nina Lycke har skrivit. Och jag vet att jag pratade om det här i förra podden. Och när jag faktiskt lyssnade på förra podden så inser jag att jag genom hela inspelningen, Peppe, blandar ihop Nina Lycke, alltså författarens förnamn, med huvudpersonen Ingrids förnamn. Så att jag säger hela tiden Nina om Ingrid, vilket är så här rookie-misstag. Det ska man inte göra när man har poddat i 2 år om böcker. Men det kanske är lite...
Jag reagerar inte på det.
Det kanske är lite symptomatiskt för att jag liksom läser in så mycket av verkligheten i den här romanen, så att jag tror att det är någon slags dokumentär om livet.
Men visst hade den ett skönt slut, va?
Ja, men den har det, och den har ett lite filosofiskt slut som handlar om, alltså jag ska inte spoila den sådär, men temat i romanen är: behöver vi verkligen den här skiten? Och med det så menar jag äktenskapet som konstruktion, jag menar det materiella, alltså de här golden handcuffs som man liksom sitter fast i sitt medelklassliv med villa, partner och kombi och hund och barn och allt det här som vi tror att vi måste göra, vi måste prestera, och hur en av huvudpersonerna liksom steg för steg bara skalar av sig de här sakerna och blir fri som en jäkla liksom fjäril ur en puppa. Det är otroligt kul, tycker jag, för såna här romaner brukar inte sluta på det här sättet, medan den person som följer med de här som man i början tycker är mer så där hedonistiska lustarna, att liksom jag vill ligga med den här personen, eller jag vill ha det här i mitt liv och de här markörerna, och jag vill ha den här befordringen och, eller vad heter det, befordran och titeln. Den personen blir liksom mer och mer inkapslad i allt det där och tyngs ner och liksom snurrar in sig. Det är så jäkla snyggt gjort, tycker jag, så att jag vill nästan bara åka till strand och meditera.
Vet du vad, Karin, när du sa så här, you had me at, behöver vi verkligen den här skiten?
Gör vi det, Peppe? Behöver vi den här skiten?
Nej, men jag tycker det var så bra, för exakt det handlar den boken om, nej och åter nej, behöver jag verkligen den här skiten? Och det är någonting som, men jag tänker att det kanske är den här åldern man börjar fundera på det, att vad är det som på riktigt är viktigt i ens liv?
Men jag tycker att du och din familj, ni har ju faktiskt sagt nej till, citat, den här skiten, slutcitat. Det har ju inte jag. Jag bor ju i en fin förort med en familj. Nu är det inte så att jag vill överge min familj, men liksom allt det här materiella och det här ordnade livet. Ni har ju också ett rätt ordnat liv, men vi har ju pratat rätt mycket fram och tillbaka om det här, Peppe. Och om jag tolkar dig rätt så är du och din man rörande överens om att vi behöver inte mer än det vi får när vi är frilansjournalister och redaktörer och mediefolk här i Santa Monica. Och vi bor hellre billigare och lägger pengarna på annat liksom än fina bilar och grejer. Och det är så jäkla bra tycker jag.
Ja, vi är ju väldigt lyckliga måste jag säga. Men jag tänker också att det som gör en människa lycklig betyder verkligen inte att det gör alla människor lyckliga. Jag kan tro att många ska ha större ångest än vi. Och jag har ju verkligen ekonomisk ångest ibland över att leva så här. Men man måste ju bara räkna ut själv inte ta modell från Instagram utan verkligen fundera handen på hjärtat vad man själv blir lycklig av.
Du är å andra sidan the hustler of all hustlers, så att du får ju ihop det på något magiskt sätt. Jag tänkte på det här faktiskt idag när jag pratade med den här kvinnan som heter Kina Seidler som har skrivit det svenska techundret som jag pratade om förut. Jag intervjuade henne idag, jag var på en sån här business eller innovationskonferens med såna här entreprenörer som startar helt galna projekt och så går det bra eller så går det dåligt, och jag var där för att prata och så träffade jag Kina och hon har skrivit den här boken och så intervjuade jag henne. Och hon har ju då skrivit om så kallade unicorn-företag som är värderade till väldigt mycket pengar inom kort tid, och Sverige har producerat en massa unicorns då. Jag tycker att det är för det första ett ganska roligt namn, för man tror nästan inte verkligen att de finns. Och för andra så är det liksom symboliskt för den här passionen som de där företagen är byggda kring. Det är ju människor som tycker att det är fruktansvärt viktigt och roligt att göra det de gör. Och de jobbar mer än någon annan med det här, och de kan pitcha sin idé 2000 gånger med samma glada leende. För att de tror på det och vad den här idén ska göra för samhället och den industrin de jobbar i. Så hon har intervjuat de här otroligt smarta och passionerade människorna som startade till exempel Spotify eller Mojang, du vet, han som gjorde
Minecraft.
Ja, det är ju din
Notch.
Din LA-polare, precis.
Ja.
Och det är rätt roligt att lilla Sverige med 10 miljoner människor genererat så mycket unicorn-företag. Och jag tror att det är den här glädjen att göra det som vi tycker är roligt. Det finns en sån otrolig kraft i det.
Mm.
Och för att återknyta den här utläggningen då till Nina Lycke-boken, Nej och åter nej, så är det en av huvudpersonerna som gör det som förväntas av den personen. Eller båda gör det i början.
Ja.
Så här, vi ska vara så himla plikttrogna som föräldrar, som yrkesmänniskor, och då ska jag, ja, vad man nu behöver göra i sitt fack för att liksom, så att säga, lyckas inom citattecken. Ingen av dem gillar ju sitt jobb. De bara liksom slog in på ett spår. Och jag tror att vi borde våga prata om hur mycket jobbet betyder. Jag tycker att vi är så fångade i vårt samhälle idag med det här arbetslivs- och fritidsbalansen. Vi pratar alltid om den här balans i livet, bla bla bla. Men fan, vi pratar ju inte om liksom hur dränerande det är att hålla på med tråkiga saker. Även om du bara jobbar deltid. Så det är det jag menar med, gillar du det du gör så får du fasen ihop det på något vänster. För att du liksom drivs av en energi. Nu låter jag ju jätteevangelistisk bara för jag har suttit med en massa glada entreprenörer hela dagen.
Nej, jag gillar det. Ska inte vi lägga upp en del av den här intervjun i podden så kan folk lyssna vad du snackar?
Jo, men jag ska göra det. Kina Seidler heter hon, och hon pratar också om det enorma härke rent ut sagt som det är att skriva ett gediget journalistiskt arbete. Hon hade Jan Gradvall, min idol. Jaha. Faktiskt också, journalisten, musikjournalisten. Eller popkulturikonen får man sen säga vid det här laget, som mentor. Och han sa, ni får höra om ni lyssnar på intervjun, vad han sa till henne, hur man gör för att få en bok skriven. Så hon ger lite tips också om just den grejen. Men jag kan ju säga att nyckeln i det där är också passionen och övertygelsen. att det här som vi gör är viktigt. Och så är det ju, vilken bok du än skriver, så måste du tycka att det är viktigt.
Mm. Den här berättelsen måste komma ut.
Ja, liksom. Den måste komma ut. Och jag kommer tacka nej till grejer liksom, för att det här, folk förtjänar att höra det. Och det är ju skitsvårt, och det är ju samma sak i alla kreativa projekt. Vare sig du ska starta någon techfirma eller någon måla en tavla eller vad som helst. Självhat är ju, och det här självcensurering, det är liksom det värsta som finns. Och det är ju samma med livsval förstås. Mm. Så det där fångar Nina Lycke på ett bra sätt, för att vi blir ju, i medelåldern blir vi ängsliga. Vi blir ängsliga.
Ja.
Jag tycker att jag är en ängslig människa. Jag behöver gå på såna här jäkla konferenser och träffa liksom visionärer som har förlorat 100 miljoner och så fortsätter de ändå ungefär. För att jag behöver vakna upp i min ängslighet.
Men hör du, det som när vi började tala om Nina Lycke, ska jag egentligen säga att vår samarbetspartner i den här podden är Årets bok. Och Nej åt den är ju en av 12 böcker som lyssnarna och läsarna, alltså man kan lyssna på alla de här böckerna också, kommer att rösta fram, och en av dem kommer att vinna. Och man kan rösta ända fram till den 26 augusti. Och då kommer, om man verkligen älskar en bok, kan man gå in varje dag och lägga en röst på den här bokjäveln och se till att den vinner.
Och vet ni, det är inte bara den här författaren och bokjäveln som kommer vinna årets bok, utan ni kommer kunna vinna ett helt paket med årets böcker om ni går in och röstar. Det ni behöver göra är att motivera för oss. Skriv på Instagram varför ni gillar just den här boken och varför ni röstar på just den här boken. Alltså, ja, ni som har lyssnat på oss i över ett år, exakt samma tävling som vi hade förra året. Det var så himla, himla roligt att läsa era bidrag. Och vinnaren hörde ju också av sig när hon hade läst alla böckerna och berättade hur det hade varit för henne och dela med sig av all den här litteraturen och så till sina vänner. Så att det kändes som så jäkla, apropå energi, kändes som en grym tävling. Så tack Årets bok för att vi får innestan att jobba mer och också dela ut era böcker till er lyssnare.
Och får jag bara säga att sådana här tävlingar ska man alltid gå med i, eftersom det aldrig är tusentals människor som deltar, utan tvärtom så har man en ganska stor chans att vinna. Så in med er nu på Instagram eller Anna podden och skriv en motivering.
Du Peppe, du har ju lyssnat på en helt annan typ av bok den här veckan.
Ja, jag har faktiskt old school läst boken med mina små ögon. Det är sådär.
Små finlandssvenska söta Muminögon.
Det är Muminögon.
Vad fan är det? De har ju väldigt vackra ögon.
Hör du om det? Snartfröken har i alla fall så här långa ögonfransar.
Ja,
men så det är alltså inte jag.
Jag har ju liksom påverkat nu över att jag har börjat följa Jonas Gardell på Instagram. Och han skriver så otroligt kärleksfullt om Mark hela tiden och kallar honom det där jävla gamla Mumintrollet. Och det känns så gulligt. Jag börjar känna så om
dig. Du kallar mig det. Ja, gud vad fint. Hör du, jag har läst Mischling av Conor Affinity, som är en kvinna född 78 som bor i Kalifornien.
Snabb och fråga, heter hon inte Affinity Conor?
Ja, det gör hon säkert. Och det är jag som är lite dum i huvudet som inte fattar det. Men för mig var det ett svårt namn. Affinity Conor måste hon ju heta.
Ja. Jag tror det, men hon har skrivit.
Hon har skrivit en otroligt vackert skriven roman om en vidrig plats, och det är verkligen så att skönhet och hemskheter bara vävs ihop genom hela boken, mest i början faktiskt, men på god väg liksom genom boken. Och det handlar om tvillingarna Pearl och Stasha som åker till den början, de åker till Auschwitz i en tågvagn tillsammans med sin mamma och sin farfar. Och i den här boskapsvagnen, alltså det är inte som att de ska sitta i en kupé, utan de åker verkligen i en kolmörk bostadsvagn utan mat, utan möjlighet att gå på toaletten, och ingen vet vad som kommer att hända när de är framme. Och den här mamman försöker hitta på lekar för att få underhålla sina döttrar som är 11 eller 12 år gamla vid den här tidpunkten. Och så kommer de fram och skiljs åt, och då skickas mamman åt ett håll, farfar åt ett annat håll, och tvillingarna får plats på Mengele Zoo, som är alltså Mengele, alltså den här nazistläkaren som gjorde experiment på, men så gjorde mänskliga experiment. De får komma till honom och har en ganska nära relation med honom faktiskt. Och den första halvan av boken utspelar sig enbart i Auschwitz. Och det finns på något sätt, det är liksom, alla har vi sett filmer och läst böcker antagligen och liksom läst dokumentärer från koncentrationslägren. Och det här liksom inte, det är vackert skrivet, men det som händer där är så vidrigt att jag ibland är tvungen att lägga ifrån mig min Kindle och lugna ner mig lite för att alltså att verkligen ta ifrån människor deras, eller verkligen se på människor som varelser utan känslor eller någon slags värde, utan bara utföra experiment, och speciellt på barn, det är fan inte okej.
Okay. Yes, när du berättar tänkte, allt det här, Peppe, så sitter jag liksom och håller, man säger, handen för munnen och försöker andas lugnt genom näsan, för jag mår så fysiskt illa av det här. Mm. Jag blir så fruktansvärt känslomässigt berörd, och du och jag pratade ju innan om den här nomineringslistan, och jag sa till dig att jag kommer inte klara att läsa den här boken, så du liksom tog på dig så att säga och läsa den. Hur fixade du det så att säga?
Ja, men det finns, den är otroligt vackert skriven, och den är skriven ur tvillingarnas perspektiv, så det finns på något sätt en lekfullhet bland allt det här vidriga. Det handlar liksom också om att hur människan på något sätt klarar sig, att klarar av att anpassa sig till de mest alltså att man kan anpassa sig till och med inte helvete, och på något sätt skaffa en vardag i helvete för att man är tvungen. Och det blir liksom drömst ibland, för att de här tvillingarna har en liksom speciell, de har en speciell koppling, alltså inte bara koppling till varandra, men det är som om de skulle dela medvetande ibland, så de bestämmer sig och kommer till det här, när de kommer fram så delar de upp det, så den ena tvillingen har hand om det förgångna och den andra tvillingen har hand om framtiden. Den ena har hand om det goda och den andra har hand om det roliga, och så på något sätt försöker de komplettera varandra men också avlösa varandra i det hemska, så att den ena inte ska behöva ta ansvar över allt det vidriga. Och så planerar de tillsammans hur de ska mörda Mengele och liksom hur de ska hitta sin mamma och sin farfar. Och på något sätt, de kommer ganska sent, eller vi som läsare vet att det är inte så långt kvar innan den röda armén kommer att storma och liksom jaga bort nazisterna. Mm. Så de kommer liksom, tror det på hösten 1944, och så man lever med de här tvillingarna där i lägret, så vill man bara att tiden ska gå lite fortare, för att man vet att snart kommer de, snart är det ett slut på det här.
Men vet du, det är ju ett otroligt skickligt grepp rent narrativt, att ge oss läsare den förtrösten som det innebär att de kommer ändå klara sig, för det är ju för fasen enda sättet att orka med den här typen av läsning. Jag berättade ju i förra podden om den här barnboken av Jessica Baubonde som jag läste för mina barn. Och det är ju samma sak där, att där vet vi att de här människorna, de här barnen som berättade om alla de här vidrigheterna som de och deras familj utsattes för, they lived to tell. Och annars hade det ju liksom aldrig gått, förstår du? Så att det gör att jag möjligen skulle kunna klara av en sån här läsning, men ja,
det slutar inte. Alltså jag tycker att jag tycker Karin att du ska våga dig på den här, för språket är verkligen otroligt fint, och det finns liksom, det är inte helt nattsvart. Man ser en ljusning, och det blir ett fint slut om vi säger så. Men det som är intressant, för jag var hemma hos några amerikanska kompisar häromdagen, och så berättade jag om att jag läste den här boken, och så sa pappan i familjen att han aldrig läser eller ser skildringar från andra världskriget och speciellt liksom från Nazityskland och koncentrationslägren, för han tycker att det är vidrigt att gotta sig eller att man måste använda det som underhållning när det är någonting som har hänt på riktigt och är så fruktansvärt att man knappt kan... Jag menar att man knappt kan tänka sig att det har hänt.
Men jag kommer ihåg att den där filmen Schindlers list, när den kom på, jag tror att den kom 93 eller någonting sånt där. Den fick ju en del kritik från vissa håll, att de gjorde så att säga pekoral av vidrigheter som har hänt. Men jag tycker att hans kritik är intressant, den här din kompis, för att det påminner lite om det som du och jag pratade om kring Peter Madsen-rapporteringen och
ja, precis.
så här grafiska skildringar av unga styckade kvinnokroppar och så vidare i media under någon slags pretext att det här är journalistiskt gediget grävarbete. Nej, i själva verket är det bara någon slags snask. Liksom.
Och liksom Netflix är ju fylld med dokumentärer av folk som är mördade här och där. Den där, var det någon au pair som anklagades för att mörda någon i Italien eller liksom, eller jag menar, eller sekter som har tagit liv av där människor har begått självmord.
Och det där varandra. Radioprogrammet som du och jag lyssnade på, min vän mördaren också.
Nej, men precis. Ja, kanske det också. Ja, men visst är det också. Men att man gör på något sätt underhållning av riktiga människors lidande. Men då tänker jag så, då har jag liksom ett större förståelse för deckare och liksom, och just CSI, eftersom jag tänker att den mörka sidan finns hos människor, att vi på något sätt får utlopp för att det på något sätt man går omkring med dödsångest, men så ser man när det värsta händer och det är inte på riktigt. Det som vi talar om, att man kan få gråta till någonting som inte har hänt på riktigt, att gråta för någonting ofarligt. Är samma sak att liksom bli rädd eller känna ångest för någonting som på riktigt är ofarligt. Därför är det okej med liksom fiktion. Men när det kommer liksom, när man gör samma sak med riktiga brott, så det är man verkligen som om man på något sätt parasiterar på någon annans olycka. Och då tänker jag på, var någonstans på den här genren hamnar då liksom Auschwitz? För jag kan se att det är otroligt viktigt att man berättar om det som hände. Liksom, och det kanske är ett bra sätt för folk att ta till sig information är just i film och litteratur. Att vi inte glömmer bort de vidrigheter som skedde under andra världskriget. Det finns liksom att det är ett vittnesmål som måste gå vidare. Och det är därför att det är viktigt att vi läser om det. Men samtidigt är det ju faktiskt ett gottande i vidrigheter.
Men är det verkligen ett gottande ifall, jag förstår precis din fråga, men jag tror att det är så fruktansvärt, alltså det är liksom mer viktigt än någonsin att inte glömma förintelsen. Och den här barnboken jag nämnde kom ju ut på förintelsens minnesdag, och den finns ju där, de här monumenten finns ju av ett skäl. Sen så det finns ju en mängd massakrer och brott, fruktansvärda övergrepp mot mänskliga rättigheter som har begåtts i vår historia, som är helt bortglömda också.
Mm.
Och det är ju också fel, men jag tror att det är vår förbannade skyldighet att liksom gå tillbaka och titta på det här. Sen så som jag nyss sa, så jag fegar djur ibland. Jag orkar liksom inte.
Men det tycker jag också är okej. Man måste inte ta in allt hela tiden. Ibland är man inte på en sån plats att man kan ta till sig vidrigheter som man dessutom vet att inte hitta på, utan verkligen hitta på riktigt. Jag tycker att man måste kunna skydda sig själv. Det är inte en skyldighet att ständigt vara medveten om allt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jag, när jag läste den här boken, och speciellt när de här barnen skildes åt från sina föräldrar, så tänkte jag mycket på såklart dagens USA, där en strategi nu vid liksom de här södra gränserna mot Mexiko och resten av av Mellanamerika, där man verkligen har som strategi att skilja åt barnen från sina föräldrar som ett sätt att avskräcka liksom folk för att
18 månaders barn. Ja. Och nu citerar alltså, jag John Kelly. Ja. Ja. They'll be put into foster care or whatever, sa John Kelly.
Och så har de tappat bort 1500 barn. Har de ingen aning om var de är? Liksom. Visst är det? Alltså det är ju... Ja, det, jag får... Alla hår står upp på min... Till och med håret på mitt huvud står rakt upp när jag tänker på det. För det är så vidrigt.
Så ännu viktigare. Vi har ju någon slags tro hela tiden på att vi går framåt och det blir bättre och så vidare. Och ibland kan man bli lite förblindad av det där att det är minsann mycket bättre nu än på den mörka medeltiden, ja. Du vet. Eller det är minsann mycket bättre nu eller än under första eller andra världskriget. Mm. Mm. Men historien kan också gå bakåt. Ja.
Hans Rosling sa ju faktiskt att det blir bättre och han stämmer väl delvis, men jag tänker att bara för att det är bättre på ett ställe kanske det kan faktiskt bli sämre på ett annat ställe. Vi är liksom inte immuna på något sätt mot att det ska bli sämre. Att det blir bättre handlar ju om att folk verkligen, det finns människor som kämpar för att alla människors lika värde och jämställdhet och jämlikhet och ekonomisk på något sätt att, ja men ekonomisk jämlikhet också, och det är orsaken till att det blir bättre. Jag menar, vi kan ju inte, om vi bara ger upp och tror att saker och ting ska reda ut sig av sig själva, så då kommer vi att röra oss baklänges.
Jag har lyssnat på en bok som heter Koka björn och jag pratade lite med dig om den. Det är alltså Mikael Niemi som slog igenom superstort för, alltså det var ju 20 år sedan eller, med populär musik från Vittula, och kommit ut med flera romaner efter det, och det här är alltså hans senaste bok. Den är intressant, den är lite i samma genre som den här 1793 av Niklas Natt och Dag, som jag blev så förtjust i, som också hör till årets bok nomineringslistan. Koka björn handlar nämligen också, det är också en historisk roman i kombination med en mordgåta. Det kanske är en ny trend, vad vet jag. Jag hade jättesvårt för den i början, och jag tror att det kan delvis vara för att jag lyssnade på den och den är inläst på ett ganska dramatiserande sätt, och jag tyckte att det här högtravande språket var ganska pretentiöst och jobbigt, och det är liksom ett stilgrepp, ett extremt stilgrepp, eller extremt är det väl inte, men det är, ibland är det svårt att lyssna på böcker när språket är inte så modernt, kan jag tycka. Mm.
Gud vad snällt du säger det. Alltså jag liksom trycker på snusknappen. Eller ja, det är ju, jag är inte så sugen på böcker med gammaldags språk, om vi säger så på den svenska.
Men jag måste säga att jag tänkte så här, nej, jag ska inte ge mig med den här. Jag stekte den två gånger så bara, men fan, det här går ju inte. Och gud vad han pratar om
ja,
sin...
Ja, för därför fnissar jag. Det var så jävla uppgiven när jag talade med dig om den.
Ja, det var så mycket med kåsan och konten och jag vet fan. Men nu tycker jag liksom kommit in i det på något sätt, för den är rätt poetiskt skriven, som alla de här årets bokböckerna. Det är ju, det går inte att säga att det är liksom någon... amatörförfattare som har hackat ihop någonting på en grisblink. Det är välskrivet, och den på något sätt vinner i längden. Och den handlar ju alltså om den här prosten Lestadius, Lars Lestadius tror han hette, och ett annat jag som heter Jussi, som är någon slags lärling. Och de trampar omkring uppe i nordligaste Sverige, som i princip nästan är Finland. Och jag har en kompis som växte upp i, nu kommer jag inte ens ihåg vad heter området där uppe.
Du är en sån Stockholm.
Tornedalen ja. och pratade då meänkieli, alltså den dialekten som, och vi är lika gamla, Sofia och jag, och hon, de var ju i princip de enda som inte var lestadianer i hennes klass, det vill säga oerhört extremlutheraner kan man säga. Så här, fundamentalistiskt lutherankristna.
Men vet du, vi har en kompis här i LA som en finsk kille, han fram och tillbaka mellan LA och Finland. Och han är inte längre lästadian, men han växte upp som lästadian. Och han berättade att han fick ju aldrig kolla på tv till exempel som liten. Och det gjorde honom otroligt beläst. Så han läste jättemycket böcker. Så han är liksom den mest litterära människa jag känner. Men han sa att han fortfarande, trots att det är liksom 20 år sedan han lämnade den här religionen, så fortfarande typ om han går förbi en tv och det sänds en ishockeymatch, så kan han för bråkdelen en sekund få en sån känsla av att herregud, jag syndar. Jag kollar på tv, jag syndar. Jag kommer att hamna i helvete. Eller när han ser hur hans flickvän sminkar sig, kan han också för bråkdelen en sekund bara få en sån känsla av att åh nej, hon sminkar sig. Hon kommer att hamna i helvete. Att det liksom, ja men det sitter djupt såklart, den kulturen man har vuxit upp i.
Jag har ju oerhört svårt för skuldbeläggande religioner. I princip alla religioner är ju skuldbeläggande, det är därför de så att säga funkar.
Ja.
Man skrämmer människor till lydnad med olika parametrar och det, jag tycker att det är djärvt av Mikael Niemi att skapa en berättelse där den här Lestadius verkar vara en sympatisk kille. En lärd prost som har en sund syn. Han är som någon slags sån här nästan buddhistisk guru, du vet. Han kliver omkring där i lappmarkerna och på mossorna och kan alla växtarter och predikar om förståelse och klokhet, klokskap och jag kom liksom in i det där på något sätt. Och sen så plötsligt så gissa vad som hände. Vad är det som alltid händer i en kriminalroman?
Ung vacker kvinna blir mördad.
Japp, en ung mjölkpiga hittas.
Jag borde ha sagt mjölkpiga.
Styckad, precis. Har det hänt före 1850 så är en mjölkpiga som är yppig. Ja. Nej, förlåt. Men det har skett ett mord då och den här Jussi-lärlingen är med här på något sätt och ska försöka, han är någon slags, får den här klassiska, du vet, unga och gamla detektivrollen, det blir Jussi och Lestadius som tillsammans klurar ut det här. Jag vet inte var den här historien ska gå, men den är oerhört spännande och berättarrösten pratar också någon form av, förlåt, jag kan inte alla nordliga dialekter, men för mig låter det som Norrbotten. Det är en ganska stark nordlig svensk dialekt. Och det är också lite exotiskt.
Gud vad roligt att du verkligen har läst nästan enbart deckare de senaste veckorna.
Ja, det får vi skylla lite på årets bok helt enkelt. Och det här som vi har snackat om tidigare, att deckargenren täcker nu alla. Det finns ju inte en enda bok som inte innehåller ett mord, oavsett om det är en kärleksroman eller en historisk roman eller äventyrsroman.
Eller en någonting som utspelas under andra världskriget.
Nästa gång jag intervjuar någon som har skrivit en businessbok så bara, och plötsligt hittade en entreprenör en ung kvinna mördad. Men du, jag tänkte bara säga att vi hänger på den här intervjun med Kina Seidler i slutet av den här podden, så de av er som vill veta hur ni ska bli unicorns, lyssna på den. Men en grej som jag vill snacka om innan vi går in på hur man blir miljonär eller miljardär, så läste jag en lång intervju med Chimamanda Ngozi Adichie The New Yorker, alltså en halvgul sol, purple hibiscus, americana, otroligt framgångsrik nigeriansk författare, och den intervjun fick mig att tänka på en krönika som jag läste i DN. Ursäkta att jag bara refererar olika intervjuer här. Men en krönikör som sa så här: glöm inte att alltid fråga framgångsrika människor, vad gör dina föräldrar? Och han pratade då om Silvana Imam faktiskt. Den här artisten.
Hiphopartisten.
Ja, och musikern Kristoffer Andersson var det som skrev intervjun i Aftonbladet. Och jag tycker att det otroligt spännande och viktigt att våga tänka på vilken kontext olika framgångsrika människor kommer ifrån. Därför att Chimamanda Ngozi Adichie har alltså akademiska föräldrar och har under sin barndom och sin uppväxt blivit matad med: det är viktigt att du uttrycker dig. Dina åsikter räknas. Hon har liksom fått ett akademiskt självförtroende. Och det är samma sak med Silvana Imam som har akademiker föräldrar. Sen att hon väljer en konstform som är rapmusik eller vad det nu är. Eller en bok eller en film. Det är liksom oviktigt. Jag tänker att vill man ha... en unge som drivs av den här personen, att det du gör är viktigt, vare sig det blir ett unicorn-företag eller en låt eller vad fasen du nu vill hålla på med, tala om att den personens röst räknas, liksom ha det klimatet hemma. Jag tror att det är ett recept på lycka och också framgång, åtminstone emotionell framgång.
Mm.
Vad tror du?
Ja, och men jag håller verkligen med om det. Sen tror jag faktiskt finns en annan, såklart att uppmuntra sina barn och försöka ge dem allt stöd och kärlek man kan, men jag tror också att har man akademiska föräldrar eller föräldrar från medelklassen och övre medelklassen, har man ju faktiskt lättare att lyckas rent praktiska skäl eftersom föräldrarna kanske har kontakter som kan hjälpa en eller själva kan lyfta upp en, och för att det säkert är lättare att, eller med större självklarhet för en själv kanske, att studera vidare och söka jobb som ens föräldrar har.
Ja, definitivt. Dörrar öppnas för dig. Det finns säkerligen pengar för att du ska liksom åtminstone klara och orka fixa och studera liksom några år.
Ja, men precis, och kanske den ekonomisk trygghet också som gör att man väljer att plugga istället för att börja jobba igen efter skolan. Mm. Och det finns ju såklart folk som kommer från arbetarklassbakgrund som klarar sig superbra, men man har ju liksom en extra skjuts om man ju högre upp eller ju mer pengar ens föräldrar har och kanske bättre utbildning.
Jag tänker bara att alla journalister ska våga ställa den där frågan. Vad gör dina föräldrar?
Ja, så bra.
För det är så lätt att vi bygger någon slags sån här, du vet, from rags to riches saga.
Verkligen.
För att det dramaturgiskt låter så himla härligt.
Men the American dream, exakt som du säger, det är största lögnen liksom, att vem som helst kan bli vad som helst. Nej, det är faktiskt mycket svårare om man har det ekonomiskt svårt att komma från arbetarklassen. Det går, men det är mycket, mycket svårare. Speciellt i det här landet. Jag menar, i välfärdsnorden, än så länge borde det vara lite lättare. Men fan, vi rör oss ju inte mot ett mer jämlika länder, precis. Eller åtminstone inte Finland, där allt bara man privatiserar sjukvård och det ena och det andra.
En annan intressant sak som jag tycker framkom in i den där intervjun med Chimamanda är att hon råkar ut för så otroligt mycket kritik från andra afrikanska författare, andra intellektuella, andra svarta, alltså folk som hon tror är hennes peers, så att säga, hennes jämlikar och hennes supporters, så får hon liksom, råkar hon säga ett förfluget ord som inte riktigt lirar med någons uppfattning av vad som är inkluderande eller inte, så får hon så fruktansvärt mycket kritik att hon måste vara så här övermänskligt PK allt hon gör liksom.
Men är inte så också inom feminismen och säkert många andra grupper här också liksom i Norden, det är på något sätt lättare att attackera varandra än att verkligen attackera patriarkatet eller någon med mer makt. Det är på något sätt lättare att attackera inom den egna gruppen, eller? Att det är på något sätt farligare att gå mot att sparka uppåt ändå.
Jag tror också det, men det är så förgörande, för att hon har ju gjort så fruktansvärt mycket, skitsamma liksom, hur hon varför eller hur hon kom dit hon är idag. Nu är hon ju en ikon, nu är hon världskänd. Jag menar att man ska okritiskt hylla alla lyckade författare i allt de gör, men Men de här som förebild, bara tänk vilken förebild för unga afrikanska flickor och pojkar som ja. Hon är. Hon skriver så här: when I came to Yale, I didn't know that a person who wasn't he or she was they, and I felt like I was walking on eggshells. I didn't know what firestorm I was going to walk into. People didn't just hold opinions. Those opinions were the sum of their personality. I felt that either I agreed with them or they would shun me. Alltså det är så komplext med afrikanska så att säga, rasbetingade, den dynamiken där och alla de schatteringarna. Man får inte ens prata om hår. Alltså en kvinna som kommer från Afrika pratar väldigt mycket om hår i regel, berättar då att Chibi är här att hår är ett viktigt kulturellt uttryck, om man frågar liksom, hur gör du med ditt hår? Men att ens fråga en amerikansk svart kvinna om hennes hår kan uppfattas som rasistiskt.
Så att hon, ja, men det skriver hon om i Americana. Ja, det är så spännande.
Hon trampade, Americana står, det begreppet betyder liksom det är som ett förklenande ord som afrikanska kvinnor använder mot liksom någon som har flyttat till USA.
Amerikaniserade.
Ja, precis. Börjar tycka att det är jätteviktigt att gå runt med en stor vattenflaska hela tiden för att rehydrate. De skrattar åt såna här saker liksom. Och sen då hemma, även bland då de här mer progressiva nigerianerna, så var hon kontroversiell, för att vissa av dem tyckte liksom att det här med feminism, det var ett västerländskt koncept, du vet. Det du gör är att du företräder någon slags koloniserad begrepp liksom, kring kvinnor. Du har liksom iklätt dig någon slags konstruktion här. Alltså, det var som att hon trampade fel hur fan hon gjorde, och så blev hon en talesperson för något sminkmärke, och då tyckte hon att du är inte feministisk, och sen så skrev hon den här boken We Should All Be Feminists som delades ut i hela Sverige bland gymnasieungdomar. Då var det inte bra. Alltså, det går liksom inte riktigt att vinna heller. Jag tror att då glömmer man bort andra saker hon har gjort som har varit otroligt värdefulla. Till exempel att hon har skrivit i Igbo och Yoruba och sådana här afrikanska språk då, som talas bland annat i Nigeria. Det finns inte ens så mycket litteratur skrivna på de här språken. Så hon har gjort en väldigt stor kulturell gärning i det. Men det är som att den här feministaspekten har på något sätt överskuggat författarskapet i vissa delar. Det är så jag uppfattar det. Och det måste vara ganska tufft, för man kan ju inte säga, kan jag tänka mig, så framgångsrik internationell kvinnlig författare, att liksom, kan ni sluta tjata om det här med feminismen? Kan ni prata om mitt författarskap? Kan ni prata om språket? Så man får liksom bara hacka i sig folks uppfattningar av vem man egentligen är när man blir en offentlig person. Så att den här intervjun handlar om hela den här resan. Spännande.
Ja, gud, kan du lägga upp den någonstans så vi andra också kan ta del av den?
Ja, och jag...
Typ på vår Facebook-sida kanske?
Ja, jag tror att jag...
Eller skicka den till mig så jag gör det.
Media manager, ja.
Jag tänker att som läsare, vare sig det liksom att läsa böcker eller sociala medier eller intervjuer, så kanske man måste försöka... Eller hon borde anstränga sig för att försöka förstå istället för att anstränga sig för att reta sig på någonting. Jag tänker att vara den välvillige läsaren tror jag att världen skulle bli lite bättre av.
Speciellt
på Twitter kanske.
Ja, att vara den välvillige läsaren även när vi läser romaner. Att inte, som jag gjorde lite där i början, inte så lite heller vad gäller Koka björn. Att jag bara, det här är inte för mig. Du vet, att man dissar någonting efter två rader. Därför att ge saker en chans. Och,
ja, men precis.
Precis, en välvillig tolkning. Det är fint. Det är fint sagt, Peppe.
Tack, Karin. Ska vi avsluta den här podden med dessa välvilliga ord?
Ja, det tycker jag. Och glöm inte att gå in på våra sociala medier. Där får ni ett varmt välkomnande av Peppe Öhman.
Av mig!
Men även av mig faktiskt, ibland. Och lämna kommentarer. skriv in, vi kommer lägga upp reglerna kring den här tävlingen också på Instagram och Facebook, där ni kan skriva in era motiveringar.
Hör du, Karin och alla ni andra, vi hörs nästa vecka.
Ja, det gör vi. Puss och kram.
Puss och kram, hej då.
Hej då. Okej, okay, jag sitter alltså här med Kina Seider som är författare och journalist och skidproffs och mycket annat. Och vi är på Epicenter som är ett innovationscentrum kan man säga här i Stockholm. Vad säger du? Kan du sitta lite närmare här?
Det är väl en bra snabb beskrivning.
Ja, och en mässa som heter Sime. Eller mässa är ju alldeles för banalt ord för sån här häftiga sak. Man måste säga... Meetup eller...
Conference, innovation, ja. Meetup, where successes are born.
Precis, kanske. Och det bara haglar så här business-jargong och massa häftiga ord och massa nya uttryck och förkortningar och så där. Och därför är det så härligt att sitta här med Kina som är, skriver journalistiskt, skriver konkret, berättande, no nonsense, men som verkligen förklarar för vanliga dödliga om... Det svenska tech-undret som är titeln på din nya bok.
Mm.
Hur kom du på den här idén, Kina?
Men jag är oerhört fascinerad över det faktum att lilla Sverige har lyckats producera en mängd konsumentvarumärken inom tech som är så kända för oss vanliga dödliga. Som är så framgångsrika och så stora och som har satt Sverige på kartan. I den utsträckning de har gjort det. Som Spotify och Klarna och Skype och Mojang då, som är bolaget bakom Minecraft. Så hur kommer det sig att det här lilla landet, det var det som gjorde att jag ville skriva den här boken. Sen efterhand så har ju det som har blivit mest intressant för mig har ju varit de här personerna bakom, alltså entreprenörerna bakom. Hur har de byggt upp de här bolagen? Hur är de funtade för att palla med att bygga den här typen av bolag? Så jag har fokuserat på... Lite så unicorns då, lite liksom klisché, banal, löjlig uttryck egentligen. Men alltså bolag som är värderade till över en miljard dollar kallas ju för enhörningar.
Varför gör de det?
Därför att de är så få.
Aha.
De sticker ut.
Man tror inte riktigt att de finns.
Exakt, men nu finns det 263 stycken i världen. 69 av dem kommer från Europa och 7 från lilla Sverige. Och det är ju väldigt många om man då jämför med landets storlek.
Ja, om man jämför, i USA bor det 360 miljoner människor eller något sånt där.
Sånt.
Det är faktiskt helt otroligt, 10 miljoner i Sverige så bara producerar vi. Ja, men okej. Vad är det vattnet? Vad är grejen?
Ja, det är, ska vi ta klimatlära? Jag pratar om det.
Precis, Rousseau.
Nej, men jag tror att det finns en hel del som har att göra med oss som land och historiskt. Att vi har den här traditionen av... Att bygga ingenjörsledda bolag. Vi har haft Ericsson, vi har haft Skandia, Scania, ABB. Alla de här bolagen som har funnits väldigt länge och som har blivit stora och kända. Vars grundare och vd:ar och personer i toppen har blivit någon slags förebilder för väldigt många. Och det är väl en aspekt. Men jag tänkte träffa en norrman förra veckan på en annan tech-conference. Och han liksom rusade nästan desperat mot mig och sa, alltså i Norge vi behöver en rejäl kris för att vi någonsin ska bli innovativa.
Oljan måste ta slut.
Mm. Ja. Men han sa det verkligen så här lite högröd. Han bor i London nu och liksom ville distansera sig från sitt tröga och lata hemland som han sa. Och så började vi jämföra med Spanien som har haft en rejäl och fortfarande har en rejäl finansiell kris. Och där har det ju kommit upp väldigt mycket framgångsrika techbolag för att man har behövt. Och då jämför man med Norge, där behöver man inte. I Spanien behöver man. Men Sverige då? Vi behöver ju inte heller. Och då kommer då det här historiska perspektivet in. Att vi går igång helt enkelt på att bygga techbolag. Många i Sverige pratar ju om work-life balance. Och det blir nästan lite så provocerande när jag eller någon säger att men jag vet inte om jag tror på det. I alla fall inte som förstagångsentreprenör.
Man får inte säga det i Sverige, vet du.
Nej.
Med att man måste jobba ihjäl sig. Därför att då är man ju en dålig människa.
Nej, men exakt. Och då sticker man ju ut och kanske inte är one for the team då så att säga. Men jag tror att om du ska bygga den här extrema typen av bolag som jag skriver om, så kommer det ju krävas att du springer snabbare än dina konkurrenter. Mm. Och vad krävs då? Jo, oftast krävs det ju dubbelt så mycket arbetstid. Mm. För att liksom, okej, utveckla produkten bättre, anställa bättre personer, jobba hårdare, jobba snabbare. Speciellt om du är förstagångsentreprenör och behöver kompensera för det faktum att du är oerfaren.
Men om du pratar utifrån din egen erfarenhet och också de du har träffat, hur ser deras familjeliv ut? Hur har deras liksom liv sett ut? Så att säga? Har de suttit på ett kontor eller om rest? Eller?
Nej, men ja, rest. Jag tror att om vi börjar med familjeliv, så tror jag att, och där kommer ju också in den här personlighetstypen då, liksom, att man besitter någon slags maniskhet slash passion. Att man kan övertyga alla omkring sig att det här är den produkt eller den verksamhet som ska förändra världen. Och då måste du kunna övertyga din partner. Mm. Din fru eller din man eller din, ja, vem du nu är med. Mm. Och få den personen att förstå att det här är viktigt. För jag tror att det är, om jag nu ska vara lite personlig, så jag flyttade med min man till Ryssland. Och det gjorde jag och visste kanske inte vad jag gav mig in på. Men om jag hade sagt nej, men jag vill inte bo i det här korrupta landet, jag vill flytta hem igen, då hade inte det funkat. Mm. Så du måste ju vara ett team, den du är, om du nu har någon partner då. Mm. Men många av de här personerna, de har ju också små barn och en partner vid sin sida som jobbar jättemycket. Mm. Men om de jobbar jättemycket bägge två, då brukar det vara mycket barnflickor involverade.
Ja, det är klart att det är. Men jag tycker också att vi kan våga också ifrågasätta lite så här, vad är det att jobba mycket, vad är det att jobba lite och hur mycket energi? Man tittar på arbetsenergi och den glädje som då ens övertygelse så att säga för med sig in i livet. Det är ju ingen som hackar på en konstnärlig superstjärna då, om man tar en kompositör eller en artist eller så, som jobbar hela tiden, som lever för sin dans, sin sång, sin skriva sina låtar och så vidare. Då är det ju sällan att den personen får kritik för att den personen är liksom jobbar för mycket. Och det här tycker jag är så jäkla dubbelmoraliskt, för att vad fasen, liksom, ta nu bara Daniel Ek för att vi snör in på Spotify. Han satt med sina datorer i sin lägenhet i Rågsved i liksom 10 000 timmar, och sen så reste han förmodligen till olika investorer i världen i några år och så vidare.
Skivbolagsdirektörer först.
Skivbolagsdirektörerna först, ja, precis. De var ju inte så jäkla lätta att knäcka. Han fick gå in och pitcha den här grejen att jo, men ni kommer inte förlora pengar. Om alla ni går samman kring det här, så kommer vi så småningom ändra hela den här industrin. De bara, men fuck you. Han gjorde ju det med glädje och passion. Och då, jag vill hellre leva med människor som älskar sitt jobb. Och kommer hem med stor liksom, glädje och passion. Mm. Än någon som bara jobbar 8-4 och är skitsur. Och liksom tittar på tv resten av tiden. Det här är ju jätteprovocerande.
Men jag håller helt med dig. Men jag tror att det här finns ju också en anledning som jag heller knappt tar säga på scen. Men varför det är så få kvinnliga entreprenörer. Ja. För att när en man jobbar 16 timmar per dag och reser hela veckorna och kommer hem på helgen, så ses det som en affärsman kanske då.
Mm, mm.
Men om en kvinna väljer bort barnet eller barnen första åren och jobbar häcken av sig när fast barnen är små, så är inte hon lika socialt accepterad.
Vad tror du mer kan behövas för att få fler kvinnor och fler...
Nu vill jag först säga att vi är långt ifrån i mål, men jag tycker ändå att liksom, Sverige som nation, vi pushar ju oerhört för olika liksom, kvinnor, inte minoritet, men olika grupper i samhället som kanske inte är vita män födda 82.
Kvinnor är minoritet i entreprenörsvärlden, kan man väl säga.
Men jag tror till exempel, jag är ju mycket för det här med förebilder. Mm. Jag tror ju stenhårt på att Niklas Zennström, det han gjorde när han startade Skype 2003, var att han inspirerade en hel generation med unga män, framförallt att bygga bolag. Han visar att det går att bygga ett miljardbolag för att komma från Sverige. Så jag tror att det behövs fler kvinnliga entreprenörer. Och hur ska vi få det då? Ja, men då gäller det. Jag är ju helt för att man ska... Liksom, så här, jag tror att det är ett numbers game. Du måste vidga dina vyer. Som investerare måste du vidga dina vyer. Du måste ut i hela landet och prata med fler personer. Mm. Inte bara de som känns självklara. Ofta blir de som känns självklara är de du har någon kontakt med, dem du har någon som känner någon, de som har en affärsmodell som kanske har funkat tidigare, känns liksom ett ganska tryggt val. Jag tror att man som investerare behöver vara lite mer risk alert, som till exempel de här tjejerna Susanna och Susanna Najafi och Backing Minds heter, heter deras riskkapitalbolag. Mm. Att man är lite mer, det är helt enkelt att vara lite mer risktagande. För jag tror någonstans att, att om man vidgar blicken och inkluderar fler då i det som ska inkludera, som ska vara det här svenska tech-undret, det vill säga fler bolag, fler investerare, fler idéer, så tror jag att man, numbers game, då kommer det komma ut på andra sidan tratten kommer det komma ut fler spännande bolag, och då kommer det komma ut fler kvinnliga entreprenörer, och de i sin tur kommer vara inspiratörer och förebilder för andra tjejer. De här personerna jag skriver om, de lyckas ju, vad de än egentligen sysslar med, så lyckas de för sig själva och för investerare och för dem de ska anställa, liksom, de lyckas få det här att låta som att det här är den produkten eller den idén eller den visionen eller den tjänsten eller appen som kan påverka världen, och världen kan inte klara sig utan den. Och då kan det vara en telefonnummerupplysningsapp. Men det känns ändå som att de har hittat ett högre higher cause med den här,
syfte,
ett högre syfte med sin, ja men det är så här, människor från hela världen ska kunna kommunicera med varandra, och liksom musik såklart binder ihop människor. Jag tror att man måste hitta det här. Det gjorde ju, det pratade Niklas Sandström väldigt mycket om just när han startade Skype.
Just det.
Att liksom alla ska kunna prata med varandra, connecting the world, bla bla bla.
Och det är ju så roligt, jag får ju min kommunikatörsnörd igen. Jag får ju liksom gåshud av det här, för att det är ju det som också sammanfattar de här, att de är otroligt duktiga kommunikatörer. Sen pratar de på olika sätt. Några är lite så här visionära och några är lite nördiga och så. Men de får folk att tro på dem. Så de är ju någon slags evangelister på det, på det sättet. Och det, har man inte den egenskapen, så tror jag att det är svårt. Om vi också tar Isabella Löwengrip. Hon får ju folk att lyssna på henne.
Ja, men verkligen.
Jag tycker att det är otroligt coolt. Men med de orden kan man väl säga att det är förmågan att kommunicera också. Och sätta ord på sin person som gör att vi kanske tjänar $1 miljard en dag. Nej, men faktiskt skapa nytta, det är väldigt kul. Och jag vill varmt rekommendera den här boken som alltså heter Det svenska tech-undret av Kina Seidler med Z. Vilket förlag har jag kommit ut på?
Pagina.
Just det, Pagina förlag. Hur var själva, skriv bara lite kort i slutet, för att du gillar våra lyssnare.
Ja, då ska ni få höra. Det var jättejobbigt. Och jag förstår varför inte fler människor skriver den här typen av faktaböcker. Den är väldigt lång, boken, och kanske blev lite, vi fick klippa lite grann på slutet. Men det var väldigt många, många timmar. Fredagkvällar och pyjamaskvällar och söndagar och lördagar och svett och tårar och ångest.
Du fick verkligen jobba med den här personen som vi just, övertygelsen som vi pratade om nyss.
Nej, men det går ju inte att ge upp en sån här sak. Speciellt om man har bestämt sig, och speciellt om man har ett förlag som har liksom bokat en trycktid.
Ja.
Så det var ju bara att köra. Men det var ju så oerhört ansträngande. Först att få de här personerna att gå med på att prata. Och prata om saker som de inte har pratat om i 10,000 intervjuer tidigare. Så där var det liksom min så här diplomatiska förmåga och min, ja, någon slags, ja, lite så här rävspel och få med alla. Men du, han är med och hon är med, och ska inte du också vara med? Alltså det här spelet liksom. Oerhört ansträngande. Och sen så får de här, ofta var ju de lättare än en kommunikationsdirektör.
Ja, det är vi som är grindvakter.
Det är ni som är grindvakterna, liksom verkligen Fort Knox där. Ja. Och många, men det, och det kan jag också förstå, de har väl en uppgift som, de, som man ska liksom fylla. Så när det var klart så skulle jag då få de här personerna att ställa upp på intervjuer, och helst två. Så det skulle bli lite mer kött på benen. Och då bokades ju de alltid av och om, eftersom det här kommer sist på prioriteringen, vilket jag kan respektera. Så det var liksom ett halvår där. Och sen då alla de här timmarna med att skriva ut, och sen alla timmarna med att, vad egentligen vill jag med det här? Våndan, ångesten, kan jag någonting? Och sen ungefär 4 månader av liksom bara redigera och skriva om. Och nej, men alltså, det var oerhört kul när det kom ut. Men jag hade hela tiden min mentor, Jan Gradvall. Hans ord ringde i mina öron. En bok blir inte skriven av att du springer på cocktailparten. En bok blir skriven när du sitter på din rumpa.
Ja, och säger nej till cocktailparten.
Ja, men alltså,
Jan Gradvall är en briljant journalist som jag också hade nöjt att träffa då när jag jobbade i musikbranschen. Nu när jag jobbar i kollektivtrafikbranschen finns det inte så många coola journalister, men desto mer innovatörer. Och jag är så himla glad att få prata med dig om det här. Jag brinner ju för tech och innovation också. Och även för bra fackböcker. Vi pratar mest om skönlitteratur i mellanraderna. Men då och då så kommer jag och nörda ner mig med en businessbok, och det här är en av de bättre, och den här boken behövs. Det fanns liksom ett hål i bokbranschen. Varför har ingen skrivit om det svenska tech-undret? Så att det är väldigt kul, och jag är imponerad över det här jäkla jobbet, Kina. Vad är nästa projekt då?
Jag vet inte, jag vill ju göra någonting som har med lite, kanske inte bara så mycket män i, men det blir en faktabok. Det tycker jag är kul. Jag tror att det blir någonting med tech också på någonstans. Jag har liksom nördat ner mig här och tycker att det är kul.
Se fram emot det. Ja. Tusen tack för att vi fick chans att prata.
Tack för att jag fick vara med.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.